Utredarna tragglar på utan att komma vidare. 11 juni 97.
Advokat Pelle Svenssons uppgifter om bombmannen Lars Tingström är fortfarande intressanta för palmutredarna. Det säger chefsåklagare Jan Danielsson. Men de mest uppmärksammade tipsen har inte gett resultat. Polisen kommer till exempel inte att dyka efter mordvapnet i centrala Stockholm. Däremot är uppgifterna om kontakter mellan bombmannen och Christer Pettersson intressanta, säger Jan Danielsson.
Ja, de är fortfarande intressanta för oss. Det är ju nya uppgifter i många hänseenden. Inte bara i de hänseenden som har kommit ut i medierna utan även i andra. Och vi har intresse fortfarande av att följa upp dem på olika sätt. Man kan också säga att uppgifterna till sin karaktär passar in i ett mönster ju som vi har haft anledning att titta på tidigare.
Polisens utredning av Pelle Svenssons uppgifter har alltså inte gett någonting när det gäller mordvapnet. Däremot är Svenssons uppgifter om relationerna mellan bombmannen Lars Tingström och Christer Pettersson intressanta. Hade dessa uppgifter funnits med i hovrätten, som ju friade Christer Pettersson från mordet på Olof Palme, så hade det haft betydelse.
Om det hade varit känt vid tiden för rättegångarna och kunnat förebringas där, så hade en del av de här uppgifterna säkert haft betydelse för bedömningen av skuldfrågan.
Hur ser det ut då, misstankarna mot Christer Pettersson? Det talades ju om resning här tidigare.
Ja, Christer Pettersson är alltså inte avförd från utredningen, utan vi är fortfarande intresserade av honom.
Palmutredarna fortsätter att samla material mot Christer Pettersson och Pelle Svensson kommer att förhöras på nytt. Det finns fler frågor att ställa och kanske också material som vi kan behöva, säger Jan Danielsson. Men ännu vill inte chefsåklagaren säga när och om han tänker begära en ny rättegång mot Christer Pettersson. I vintras sa Pelle Svensson att det skulle finnas en lagakraftvunnen dom mot Pettersson före sommaren. Men detta tycker Jan Danielsson var ett orealistiskt uttalande av Pelle Svensson. Förutom Christer Pettersson arbetar palmutredningen också med Sydafrikaspåret. På senaste tiden har nya intressanta uppgifter kommit fram i och med att sanningskommissionen i Sydafrika lockat personer att komma in med amnestiansökningar.
Jag känner till att det har kommit in en lång rad amnestiansökningar i Sydafrika ifrån personer som kan tänkas ha kännedom om vad som hände i Sydafrika omkring 1986 och också i den mån som händelserna där har haft någon del i händelserna här på hemmaplan vid månadsskiftet februari-mars 86.
Det finns ytterligare ett spår som palmutredningen jobbar med, men detta är hemligt, säger Jan Danielsson.
Ja, det är ju någonting som jag helst inte vill berätta, för så fort jag berättar någonting då så måste jag ju berätta mera, eller i varje fall berätta för flera, och vi har störst nytta i det här läget liksom egentligen annars också av att få vara i fred och jobba med det som göra det vi ska göra i första hand, nämligen bedriva utredningsarbete och inte delta i den offentliga debatten.
Chefsåklagare Jan Danielsson, reporter Erik Ridderstolpe.
Den 30 september 1997.
11,5 år efter mordet på Olof Palme är Palmeutredningen på väg mot en ny rättegång mot den en gång redan friade Christer Pettersson. Även om inga formella beslut fattats inriktar sig nu hela spaningsstyrkan på att sammanställa bevisningen så att det räcker för ett nytt åtal mot Christer Pettersson.
Turerna har varit så många att ingen längre kan hålla räkningen. Men inom Palmeutredningen finns nu för första gången på många år ett visst hopp. Flera mordutredare säger till Rapport idag att nu börjar bevisläget mot Christer Pettersson bli så pass starkt att det kan bli aktuellt med en ny rättegång.
Men först måste Högsta domstolen ge prövningstillstånd eftersom Pettersson redan frikänts för det här mordet en gång. Förundersökningsledaren Jan Danielsson är försiktig i sina officiella kommentarer.
Vart det leder, det är jag inte beredd att tala om dag för dag. Men vi har gjort vad vi har kunnat och vi har tagit till oss uppgifterna. Och det tycker jag att de är intressanta i och för sig.
Men är ni närmare nu en möjlighet att få prövningstillstånd i HD?
Ja, den frågan är jag inte riktigt beredd att svara på idag. Vad jag kan svara är att det är klart att allt eftersom det kommer fram uppgifter som hamnar i den ena vågskålen så kommer ju vågskålen att tyngas ner mer än förut.
Åklagarna hoppas nu kunna bygga en indiciekedja som håller, även inför domstolen. De olika länkarna består av vittnesmål och omständigheter som vart och ett kanske inte är så bestickande, men sammantaget, enligt åklagarna, ger en tydlig bild av hur mordet gick till och att det trots allt var Christer Pettersson som höll i vapnet.
Och av de nya uppgifter som tillkommit sedan Pettersson blev frikänd är den kanske viktigaste den så kallade vapenhandlaren Sigge Cedergrens besked på dödsbädden att han faktiskt lämnat över en magnumrevolver till Pettersson strax före mordet. Dessutom den så kallade bombmannens erkännande, även det alldeles inför döden, att han tillsammans med Christer Pettersson och ett par personer till faktiskt planerat statsministermordet.
Ytterligare omständigheter som är besvärande för Pettersson är att flera av hans gamla bekanta nu vänt sig till polisen och förklarat att Pettersson till och med erkänt mordet i efterhand. Så här sa en av dem till Rapport härom året.
Ja, dels han skrutit om det i förtäckta ordalag. Och
dels förtäckta ordalag, får jag bara fråga, när du säger förtäckta ordalag, vad är det för ordalag exakt då?
Ja, det är i stil med att han sa då att Det var nog jag som sköt. Och ibland har han sagt faktiskt att det var jag som sköt.
En annan bekant till Pettersson har förhörts flera gånger nu i sommar och berättat hur rädd Pettersson blev när fantombilden publicerades. Han tyckte att den var så lik honom själv.
Men huvudfrågan är förstås hur trovärdiga de här vittnena är. Flera år efter mordet väljer de nu att avslöja sensationella uppgifter om en gammal vän som eventuellt kan leda till en livstidsdom. Men både palmutredarna och åklagarna tycks i dagsläget vara inriktade på att försöka på alla sätt få till en ny rättegång mot Christer Pettersson.
För det står helt klart att i princip allt annat arbete ligger nere. Sydafrikaspåret, polisspåret och alla andra halvjumma teorier och uppslag har nu lagts i malpåse.
Advokat Claes Borgström, du har följt palmutredningen som observatör. Hur starka bevis krävs det för att HD ska ta upp det här målet igen på en person som redan har friats?
Ja, det är alltså det tillfälle där det krävs mest för att driva upp en redan fastställd dom. Va? Det är om någon är frikänd för ett brott. Och det krävs, som det står i lagen, så krävs det bevis eller omständigheter som är sådana att det är sannolikt, när man tittar på dem i efterhand, så ska man komma fram till att sannolikt skulle det ha blivit en annan utgång i målet. Alltså sannolikt skulle han ha fällt som de var med vid det tillfället. Och det betyder översatt till vanlig svenska kan man säga att det krävs mycket starka bevis.
Krävs det starkare bevis när det gäller en statsministermördare, eventuell statsministermördare?
Nej, inte för en resningsansökan i varje fall. Man kan väl kanske säga, alltså det är två led man talar om här. Va? Först så gäller det att få resning, det vill säga tillåtelse att driva en rättegång en gång till. Och får man tillstånd till det resning, sen blir det i så fall en rättegång. Och då är vi tillbaka på startpunkten så att säga. Då ska ju bevisningen värderas som vanligt. Och då kan man kanske säga att det krävs särskilt mycket när det är ett brott av det här slaget.
Det har ju kommit fram nya uppgifter, hörde vi. Men det handlar fortfarande om indicier. Måste man inte hitta mordvapnet?
Ja, kanske. Jag tror att jag och andra också har sagt det tidigare. Det är kanske inte alldeles säkert. Men alltså de här nya... Jag uppfattar det på det här sättet att det finns många olika omständigheter som var för sig, nya bevis kan man kalla för. Var för sig räcker inte, va? Men vad man håller på med nu på åklagarsidan, det är att då, tanken är väl att om man ställer samman allt det här, då får vi en sån stark läge, så då ska det räcka. Jag är mycket tveksam till det sättet att resonera.
Det är det?
Ja, därför att så här långt efteråt väga in till exempel nya uppgifter som lämnas 10 år senare, uppgifter från personer som är avlidna där man inte kan ställa frågor och så vidare, va? Att det tillsammans skulle komma, att man skulle nå fram till den punkten, det har jag har svårt att tänka mig det.
Tack, Claes Borgström.
Femte december 1997.
God afton. Fyra nya vittnen säger nu att de såg Christer Pettersson kring Sveavägen vid tidpunkten för mordet på Olof Palme. De här nya uppgifterna plus det gamla materialet räcker för att fälla honom för mordet, menar riksåklagaren, som idag lämnade in en resningsansökan till Högsta domstolen. Om HD ger klartecken blir det en ny tredje rättegång om Palmemordet, den här gången i hovrätten.
Det har inträffat under senare tid att fyra nya vittnen, kan vi säga, väsentligen har kommit med sådana uppgifter som har ställt bevisningen mot Christer Pettersson i en alldeles ny dager.
Det är flera nya vittnesmål som enligt chefsåklagare Jan Danielsson binder Christer Pettersson både till biografen Grand och mordplatsen den kväll statsminister Olof Palme mördades.
Jag tror för egen del inte att Christer Pettersson åkte hemifrån för att skjuta Olof Palme. Utan han åkte hemifrån för att skaffa narkotika under kvällen, som han också har berättat. Han var beväpnad och han råkade få syn på Olof Palme av en tillfällighet när han var vid Grand klockan 21. Vi tycker att det vore oansvarigt att med de här uppgifterna tillgängliga inte försöka få till stånd en ny process.
I riksåklagarens resningsansökan kallas de centrala vittnena för A, D, E och I. Vittne A är en man som körde svart taxi den 28 februari 1986, den kväll som Olof Palme mördades. A såg Christer Pettersson vid eller i närheten av mordplatsen vid fyra tillfällen under kvällen. Vid det sista tillfället hörde han dessutom två skott avlossas. Han hade känt Christer Pettersson sedan mitten av 60-talet och säger sig vara säker på sin sak. A:s uppgifter har varit kända länge men har tidigare inte beaktats. Men det finns också vittnen som har trätt fram först i år. Vittne D är en kvinna som var väl bekant med Pettersson. Vid niotiden på mordkvällen möttes de båda på Sveavägen. Enligt kvinnan var Pettersson mycket aggressiv och frågade efter den gemensamma bekanten, Sigge Cedergren. Kvinnan ljög då och sa att hon trodde att Cedergren hade gått på bio. Hon ljög bara för att bli av med Christer Pettersson. Det sista hon såg av Pettersson var när han halvsprang över gatan till biografen Grand, den biograf där paret Palme befann sig. Vittne E är en man som någon gång mellan klockan 11 och 12 på kvällen körde längs Malmskillnadsgatan. När en man med revolver i handen kom springande över gatan och halkade till framför bilen. De stirrade på varandra i 5-10 sekunder innan mannen försvann. Enligt vittne E var det Christer Pettersson. Ett fjärde vittne, I, berättar att han mött Christer Pettersson, andfådd och med stirrande blick, i närheten av mordplatsen strax före klockan 11:30 på mordkvällen. Därutöver hänvisar riksåklagaren till en rad vittnen som sett Pettersson på mordkvällen, hört honom erkänna mordet i efterhand och sett honom handskas med vapen. Nu finns också det motiv som hovrätten tyckte sig sakna när den friade Pettersson för 8 år sedan. I bombmannen Lars Tingströms så kallade testamente sägs att Pettersson lovat Tingström, som hyste ett stort hat mot samhället, att verkställa en hämnd som skulle komma att skrivas in i historieböckerna. Flera vittnen berättar också om att Christer Pettersson såg upp till Tingström som förebild och idol. Riksåklagaren tycker sig nu också kunna knyta Pettersson till ett vapen, trots att mordvapnet aldrig har återfunnits. Strax före sin död berättade vapenhandlaren Sigge Cedergren att han gett en revolver till Pettersson, en 357 Smith & Wesson, alltså en sån som Palme mördades med. Enligt riksåklagaren finns det nu uppgifter som tillsammans med vad som tidigare var känt ger en bevisning som sannolikt skulle lett till en fällande dom i hovrätten om rätten hade haft tillgång till dem när Pettersson friades 1989.
Fyra nya vittnen, det tillsammans med gamla vittnesmål i palmutredningen, räcker för att ansöka om en resning i Högsta domstolen, anser alltså riksåklagaren och palmåklagarna.
Och det är vittnen som i ett par fall väntat i nästan 12 år. Nu säger de sig ha sett Christer Pettersson både vid biografen Grand och på mordplatsen. Men det finns godtagbara förklaringar till att de inte tidigare gett sig till känna, hävdar chefsåklagaren.
Vi har då tagit till oss de här vittnesmålen. Gjort vad som står i mänsklig makt för att kontrollera om de kan anses tillförlitliga eller inte. Och den metod som då står oss till buds är att fråga deras omgivning, personer som har känt dem under lång tid, vad det här är för människor. Om de brukar hitta på saker och ting, eller de har tendenser att överdriva och så vidare. Och vi har då genom de här frågeställningarna och de här samtalen vi har haft med deras omgivning fått uppfattningen att de här personerna är allmänt sett trovärdiga och de skulle inte lämna medvetet oriktiga uppgifter i varje fall.
Vad har de sagt till er då? Varför har de dröjt så många år?
Ja, då kommer vi alltså in på personliga omständigheter och personliga överväganden som jag inte vill lämna ut i dagsläget.
Men ni har godtagit deras förklaringar och ni tror på dem?
Ja, de berättar ju för oss varför de inte har gett sig till känna tidigare och det är då en personlig sak. Det kan ju ha att göra med den livssituation man har befunnit sig i och andra sådana saker. Och det är ingenting som jag ändå kan göra någonting åt. Men det är begripliga motiv som de presenterar.
Ja, vår bedömning, och det framgår ju ganska tydligt i vår skrivelse, det är alltså att det här är pusselbitar i ett mönster som leder fram till att de frågetecken som finns då noggrant redovisade i hårdhetsdomen då på något sätt rätas ut och blir enligt vår uppfattning då utropstecken.
Men det betyder att om de är halvsvaga eller inte tillräckligt starka var och en de här vittnena så menar att de tillsammans blir starkare. Och kan man då resonera så? Måste inte varje indicie hålla för sig själv?
Ja, men det är också så, och det har vi också presenterat, att det här materialet så här, får se sin helhet. Vår uppfattning är, ja, det är ju också beskrivet att varje enskild pusselbit förstärker den andra och också kanske förstärker till och med det gamla materialet så att det blir en helhet, det blir ett händelseförlopp som vi alltså kan tro på.
Om Högsta domstolen beviljar en resning och det blir en ny rättegång mot Christer Pettersson kommer alltså i princip alla gamla vittnen som framträdde i tingsrätten och hovrätten att höras på nytt. Det betyder att Lisbeth Palme återigen kommer att få vittna mot Christer Pettersson. Kärnfrågan är naturligtvis om Lisbeth Palme kommer att uppfattas som mer trovärdig nu när det gått ytterligare några år. Och samma fråga gäller förstås för alla vittnen som framträtt tidigare.
Men åklagarna resonerar alltså så att både de gamla vittnena som funnits med i utredningen ända sedan 1986 och de nya som tillkommit så sent som i år stärker varandra och tillsammans ger en trovärdig bild av hur mordet på Olof Palme gick till.
Det är mycket sällsynt att riksåklagaren begär resning i ett mål där någon tidigare blivit frikänd. Kraven är mycket höga på att åklagaren har helt ny bevisning.
Bara 3 gånger de senaste 11 åren har Högsta domstolen beviljat resning till nackdel för någon. För är man friad ska den domen gälla och det krävs unika omständigheter för att det ska bli en ny rättegång. Och resning är så ovanligt att juristerna själva är osäkra på hur precis det ska gå till. Men för att resa till nackdel för någon ställs särskilda krav. Brottet ska ge mer än 1 års fängelse. Åklagaren ska inte ha kunnat lägga fram den nya bevisningen i tidigare rättegång. Och avgörande uppgifter får inte åklagaren ha känt till i mer än 1 år. Nu ska Högsta domstolen jämföra den nya bevisningen med den som lades fram i hovrätten. Om HD inte omedelbart avvisar resningsansökan kommer Christer Pettersson få ta del av åklagarens material och sen ge sina kommentarer. HD bestämmer om han då har rätt till advokat. Om HD sen anser att den nya bevisningen sannolikt skulle givit en fällande dom i hovrätten, ja då beviljar man resning och sen tar Svea hovrätt åter upp fallet. Om HD beviljar resning är sannolikheten stor för en fällande dom eftersom han då anser att åklagarens bevisning är så pass stark. Men tills dess HD bestämmer sig Christer Pettersson en fri man. Men blir det en ny rättegång har åklagaren begärt honom häktad, men det är oklart om HD eller hovrätten häktar. Först någon gång i vår väntas de 5 justitieråden vid Högsta domstolen har bestämt om det ska bli en ny rättegång mot Christer Pettersson.
De nya bevisen mot Christer Pettersson räcker inte, det säger flera ledande jurister idag. En av dem, Leif Silbersky, påpekar också att viktiga vittnen måste kunna korsförhöras inför domstolen. Och det kan inte ske med 2 av de vittnen som åklagaren åberopar eftersom de har avlidit.
Enligt min uppfattning, det vi vet för dagen, så räcker inte det till för en resning. Och det beror ju på dels att den här bevisningen som man nu åberopar hänför sig till någonting som ligger 12 år tillbaka i tiden. Redan när Christer Pettersson rannsakades första gången, då hade det gått 4 år, då tyckte man var lång tid redan då. Nu är det alltså frågan om 12 år som har gått. Det är det ena. När det gäller sen den andra formen av bevisning som man åberopar, alltså då Cedergren och Tingström, så betagas ju Christer Pettersson möjligheten här att hålla ett kors för med dessa vittnen. Och där har Högsta domstolen redan 1991 klart och entydigt under åberopande av Europakonventionen sagt att den här bevisningen som nu åklagarna erbjuder är fullkomligt meningslös.
Så nu du menar det är helt värdelöst de här gamla uppgifterna som finns?
Som jag ser det så har det inte den juridiska bärkraften att man kan få en resning med en reservation. Jag vet ju inte vad som finns i den så kallade hemliga biten. Men är det inte något sensationellt där, så är det min uppfattning att då räcker det inte fram till en resning.
Men det faktum att det tillkommer 4 nya vittnen, kan inte det ändå bli en framgång för åklagaren?
Jo, det kan man ju tycka, men det ska ju ses mot den bakgrunden att just som jag säger att det har gått lång tid. Det står inte i överensstämmelse när det gäller den andra biten av bevisningen enligt de regler som Högsta domstolen själv har satt upp. Och då ska det inte, om man följer strikt lagens ord och bokstav, räcka till för en resning. Jag tror nämligen att det här mera beror på psykologiska skäl än på rent juridiska skäl.
Vad menar du då?
Att man söker resning. Och då menar jag att man gör detta för att bottenköra det spår som är Christer Petterssons spår. Därför att gör man det inte nu, ja, sen är det helt kört ju. Därför att då faller ju en hel del av den här bevisningen bort enligt de preskriptionsregler vi har. Och då har åklagarna, och det får jag visa respekt för, ansett att för att de ska freda sig själv, för att de ska ha gjort allt vad som går att göra, så överlämnar de nu det till Högsta domstolen att ta ställning till. Ska det ske en ny rättegång gentemot Christer Pettersson?
Men du tror inte att det blir någon ny rättegång?
Som jag ser det idag, absolut inte.
Vi lyssnar tillbaka.
Gått 8 år sedan Christer Pettersson släpptes i samband med hovrättens friande dom. Sedan dess har han begått flera brott. Han har bland annat dömts flera gånger för misshandel. Men han är fortfarande något av en kändis som då och då intervjuas i tv.
Spanarna tappade omedelbart spåret i den allmänna förvirringen på Sveavägen. Men via fantombild, kurder och 33-åringen riktades misstankarna mot Christer Pettersson. 41-åringen som han först kallades var en känd våldsman och missbrukare som saknade alibi för mordkvällen. Han greps i december 1988 och pekades direkt ut av Lisbeth Palme. Det ser man vem som är alkoholist, sa hon. En formulering som vändes till Petterssons fördel. Han dömdes till livstidsfängelse, men tingsrätten var inte enig. Juristerna ville inte fälla.
Det finns alltid utrymme för tveksamhet och för misstag, om jag säger rent allmänt, när du gör en kort iakttagelse av en för dig okänd person.
Från häktet gav livstidsfången sina advokater order om att överklaga till hovrätten, och där blev det friande dom. När Christer Pettersson kom hem till Rotebro efter 300 dagar i häktet var han på festhumör.
Ja, vänta, vänta för helvete, det är jag.
Pettersson, som alltid drömt om att bli skådespelare, fick nu äntligen en plats i solen. Han fick 300 000 i skadestånd och kunde hålla hov för massmedierna.
Du har gjort en superprestation. Du kommer att bli nämnd, utan ändå nämnd, i framtida svenska historieböcker. Ett hjärtligt tack. Dela gärna buketten med Christer. Det är alltså tydligen inte till mig.
Många reagerade över att dråparen och tjuven gjordes till kändis. Bland dem fanns Lisbeth Palme.
För mig var det chockerande att se, inte minst massmedia, agera som de gjorde. Och när till och med Barnjournalen uppträdde i form av intervjuare, då tyckte jag att det var oerhört häpnadsväckande och vämjeligt.
Christer Pettersson har hunnit bli 50 år, men är fortfarande i karriären som kriminell missbrukare. Han började på 60-talet med stölder och misshandel. 1970 dömdes han för dråp efter att ha dödat en man som råkade stöta till honom i julhandeln. Han åkte in och ut på psyksjukhus och anstalter. Så småningom hamnade han på Kumla, där han lärde känna den så kallade bombmannen, vars uppgifter pekar ut Pettersson som Palmes mördare. Anklagelser som han konfronterades med i TV3 i vintras.
Han kom ut långt före mig.
Ja, men sen när du var ute också.
En enda gång.
Ja, du bodde hos honom ett tag.
Ja, 14 dagar.
Trots att Christer Pettersson är mycket nedgången värjer han sig vant mot alla anklagelser och har fortfarande en snabb replik.
Ja, vad tror du om Pelle Svenssons skäl till att gå ut så här?
Han är kort på 50 millar.
För familjen Palme är dagens beslut välkommet. Lisbeth Palme, som ju pekade ut Christer Pettersson vid en konfrontation redan 1988, har varit övertygad sedan dess att det är Christer Pettersson som är den skyldiga. Och nu hoppas familjen Palme att det också blir en rättegång mot Pettersson.
Det är klart att det viktigaste för oss är att få fram sanningen hur det verkligen gick till. Men det är också viktigt, tycker jag, att man får ett ordentligt rättsligt efterspel till det här. Och jag ser nu en möjlighet att man kan komma vidare. Men om Högsta domstolen beviljar den här resningen eller inte, det har jag ingen aning om.
Hur skulle det kännas om de sa nej i det här läget?
Ja, du får gärna komma tillbaka med den frågan då.
Men du hoppas att de säger ja, att ni får en ny rättegång då?
Ja, jag tycker att det vore bra att det blev en ny rättegång.
Hur har det känts under de här åren när din mamma och din bror och du själv har känt så starkt att det är Christer Pettersson som är den skyldige, och så har Svea hovrätt frikänt honom, och många i den allmänna debatten misstror er och misstror att det skulle vara så. Har det varit jobbigt på något sätt?
På något sätt måste man ha respekt om det är så att en domstol känner tvivel om att det verkligen är en gärningsman som har utfört det här dådet. Vad som jag tyckte var otillfredsställande var de skäl som de angav från hovrätten. Som jag tyckte var illa underbyggda. Så på det sättet har det varit besvärande. Men det har ju då varit visst hopp till den här utredningen som ändå har fortlöpande begivits. På ett, som jag kan bedöma, professionellt sätt.
Har du förtroende för polis och åklagare idag?
Jag har inte kunnat se någonting nu som ger anledning till att ha misstroende mot dem.
Men när du ser tillbaka på de här snart 12 åren. Just Christer Pettersson var i förhör hos polisen redan våren 1986. Sen har det hänt, det vet vi, en massa andra saker. PKK-spåret var plötsligt det viktigaste och så vidare och så vidare. Hur känns det att det har tagit snart 12 år innan man kommer någon vart? Om man nu gör det ens den här gången.
Alltså, det har gjorts enormt många misstag och varit stort schabbel ända från början. Samtidigt så tror jag att man ska vara medveten om att det också har gjorts mycket rejält polisarbete också, och ordentligt åklagararbete hela vägen. Men att detta har helt dolts av de stora misstag som gjorts i utredningen.
Joakim Palme har också upprörts över alla journalister som medvetet eller omedvetet saboterat för utredarna genom att till exempel hålla egna förhör och visa bilder för vittnen som sedan inte kunnat användas vid de tidigare rättegångarna.
Efter riksåklagarens begäran hos Högsta domstolen om resning i målet mot Christer Pettersson och mordet på Olof Palme förnekade Pettersson återmordet i en intervju i TV3 igår kväll. Pettersson uppträdde ganska förvirrat och pressat i intervjun. Sin resningsansökan till HD bygger riksåklagaren bland annat på flera nya vittnen som ska ha sett Christer Pettersson i närheten av mordplatsen den sista februari 1986.
Den 23 december 1997.
Och kväll, ja, idag blev alltså ytterligare 970 sidor i riksåklagarens resningsansökan mot Christer Pettersson offentliga. Återstående 1600 sidor förblir dock sekretessbelagda. I det släppta materialet finns bland annat förhören med advokat Pelle Svensson och uppgifterna om varför Olof Palme mördades.
Det material som Högsta domstolen HD nu släpper innehåller i sak få nyheter. Det mesta är redan tidigare känt. Högsta domstolen släpper inte allt material. Förhören med åklagarens kanske viktigaste nya vittnen. De fyra personer som ska ha sett Christer Pettersson på Sveavägen och längs flyktvägen hålls alltså fortfarande hemliga av domstolen. Det mesta materialet omfattar förhör med advokat Pelle Svensson som påstår att Olof Palme mördades av Christer Pettersson på uppdrag av den så kallade bombmannen Lars Tingström. I förhören säger Pelle Svensson att Tingström berättat för honom att mordet på Palme planlades på Tingströms sommarstuga på Ingarö. Tingström ville använda sprängämnen, men Pettersson vägrade. Han ville döda öga mot öga. Svensson säger också att Lars Tingström var med när Pettersson hämtade ett vapen hos Sigge Cedergren. Och det vapnet skulle ha varit mordvapnet. Motivet skulle enligt Svensson vara Tingströms hat mot samhället och hämnd för Tingströms livstidsdom. Ett annat förhör är med den så kallade skevamannen som sagt att han var i en bil ungefär 15 meter från mordplatsen. Han förhördes igen i mars förra året efter att han i ett tv-program sagt att han nu med 95% sannolikhet kan säga att det var Pettersson han såg på mordplatsen, något han inte gjort i tidigare förhör. Och att han inte pekat ut Pettersson tidigare förklarar han med att han inte vågat på grund av hot. Mot skeva mannen talar förhören med en kamrat i bilen som säger att han bara såg ryggtavlan på en springande person. Åklagarna åberopar också en kvinnas samtal med en präst där hon berättar att hon hört Pettersson säga att han skjutit Palme och samtidigt visat en revolver som skulle vara mordvapnet.
Premiär på filmen om Palmemordet, Sista kontraktet, så kommer boken Palmemordets nakna fakta av före detta biträdande spaningsledaren i Palmegruppen Ingmar Krusell. Han säger själv att boken är till för att vanligt folk ska förstå hur polisens palmutredning har genomförts. En intressant fråga är Lisbeth Palmes agerande under utredningen, anser Ingmar Krusell.
Ja, det som ligger bakom tror jag är hennes besvikelse över hur polisen handskades med hennes allra första utsaga här, när hon kunde läsa i kvällstidningarna dagen efter vad hon hade sagt i förhör hos polisen. Så hon litade helt enkelt inte på polisen.
Men det här gjorde ju att själva utredningen, värdet av utredningen, var ju mycket sämre.
Ja, det är ju tyvärr på det sättet. Och till exempel det faktum då att den misstänktes försvarare Arne Liljeros fick ju inte vara närvarande. Det urholkade ju trovärdigheten. Hade han godkänt de här formerna för konfrontation, då hade det inte varit några problem.
Men det var ju inga med. Alltså, alla åklagare fick inte heller vara med. Det är ju inte, Anders Kjellin fick inte vara med.
Anders Kjellin var rasande över detta att han inte fick vara med. Ingen utav oss i spaningsledningen fick vara med, utan det var faktiskt bara Solvig Ribedal och Jörgen Almblad som var närvarande. Och detta återupprepades sedan i slutet av januari 1989 vid det nya förhöret med Lisbeth Palme. Det var bara de båda som fick vara närvarande. Vi var på ett sammanträde uppe hos riksåklagaren där vi mer eller mindre krävde att åtminstone försvararen och åklagaren Helin skulle få vara närvarande. Vi som poliser behövde ju inte vara där. Men,
varför utestängdes Anders Helin?
Jag vet inte varför. Jag tycker att åklagarna sinsemellan borde varit ense om den saken, att han borde vara närvarande, för observerade att i det här sällskapet var ju han den enda som var en erfaren processåklagare som kunde föra ett mål. Han hade behövt vara närvarande givetvis.
Men varför lät sig åklagarna nöjas med Lisbeth Palmes krav? Det här måste vara uppenbart även för dem, ja, att det var svaghet.
Den frågan den bör du ställa till Jörgen Almblad eller Solvig Ribedal.
Om hennes vittnesmål är fel, finns det då någonting som talar för att det verkligen är Christer Pettersson?
Nej, det står och faller med det. Absolut. Skulle man ta bort det ur sammanhanget, då finns det ingenting kvar. Det gör det inte.
Och ändå är du väldigt kritisk mot hur hela hennes vittnesmål och så vidare har hämtats in.
Jo, det är jag väl. Men som sagt, vi har i alla fall... Hon var målsägare. Hon fanns på brottsplatsen. Hon är den enda som kan berätta. Sen hur det har gått till, det kan kritiseras, och det har jag gjort.
Sa Ingmar Krusell, före detta biträdande spaningsledare i Palmegruppen och författare till boken Palmemordets nakna fakta som publiceras idag.
Lösningen på Palmemordet finns med stor sannolikhet hos Christer Pettersson. Det hävdas i en ny bok om mordet skriven av Palmegruppens förbiträdande spaningsledare. Och det är hård kritik som kommer fram. Flera missar avslöjas och Hans Holmer och flera andra beskrivs som klåpare.
Det gick snett redan från början mordnatten 28 februari 1986. För liten avspärrning och handlingsförlamning hos polisen, säger den förre biträdande spaningsledaren i Palmegruppen i sin bok.
Det är ingen tvekan om att poliserna på brottsplatsen, de handlade inte som de skulle ha gjort om det hade handlat om ett vanligt mord. Utan det var en blockering där de, man vet ju själv hur man reagerade när man fick kännedom om mordet. Och de kriminaltekniska misstagen tror jag är att hänföra till det kontot.
Bland annat försummade polisen att kontrollera fingeravtryck på skyltfönstret vid mordplatsen och att rutinmässigt säkra innehållet i en papperskorg. Vidare missade polisen de två kulorna som privatpersoner sen hittade.
Länspolismästare Hans Holmer bröt handlingsförlamningen, men enligt Krusell körde en egotrippad Holmer över de riktiga erfarna mordutredarna genom att isolera sig i det så kallade Palmerummet.
Man gav inte kriminalpolisen förtroendet, utan förtroendet det stannade i Palmerummet hos en liten krets av jurister, och jag har kallat dem för dilettanter. Många av dem var ju rena dilettanter och hade gjort en mordutredning eller något sådant.
Offentliggörandet av den så kallade fantombilden var ett stort misstag av Holmer, menar Krusell, eftersom det kom att låsa uppfattningen om hur mördaren såg ut.
Hans Holmer ville idag inte kommentera Krusells kritik.
Koncentrationen på kurder, det så kallade huvudspåret, avfärdas helt i boken. Det initierades av, som Krusell säger, entusiaster på Säpo, men föll ihop som ett korthus.
Trots märkligheter som Ebbe Karlssons inhopp med mera har det faktiskt ändå bedrivits riktigt hedrigt kriminalpolisarbete under åren, understryker Krusell.
Jag tycker att media har på något sätt nedvärderat det arbete som svensk polis har utfört, alltså själva förundersökningsarbetet. Man har mera ägnat sig åt att förstora upp vad våra kritiker har att säga, till exempel privatspanarna och så.
Lösningen av mordet finns hos Christer Pettersson enligt Krusell. Det finns tunga fakta för att Pettersson är skyldig. Och nya vittnesuppgifter har framkommit de senaste 2 åren, säger Krusell. Men är osäker på om det räcker vid en eventuellt ny rättegång.
Jag är inte säker på att de här vittnena som nu anförs och som är aktuella i samband med resningsansökan, att det är någon som kommer att ändra på så värst mycket. Möjligen ett par utav dem.
Under 1997 så förhördes advokat Pelle Svensson för saker som hans klient hade yttrat innan han dog. Han hette Tingström.
Polisförhören med advokat Pelle Svensson ger enligt riksåklagarens resningsansökan de bakomliggande motiven för mordet på Olof Palme. Enligt Pelle Svensson, som var den så kallade bombmannen Lars Tingströms advokat, var det Tingströms hat mot samhället som gjorde att han gav Christer Pettersson uppdraget att mörda Palme. Och nyheterna kan ikväll visa de videofilmade förhören.
De två förhören med Pelle Svensson är sammanlagt 3 timmar. Gång på gång berättar han vad bombmannen Lars Tingström ska ha sagt under åren som han var Tingströms advokat.
Överenskommelsen är att om jag inte kommer ut, så ska du, Christer, hämnas för min räkning. Och de två främsta företrädarna för staten, hatobjekt i staten, det är kungen och det är Palme. Och att det ska inte ske med sprängning, utan det är skjutning. Och det ska ske öga mot öga, det är närstrid.
Enligt vad Tingström berättat för Svensson planerades mordet timmarna innan Tingström greps i sitt hus på Ingarö i december 83. Tingström var då misstänkt för flera bombdåd. När polisen kom gömde Christer Pettersson en revolver.
Polisen bankade på dörren. Christer sprang ut genom en altandörr. Han och gömma det här under en sten. Det fick inte komma i polisens ägo. Och han sa också någonting då om att det hade dödats med vapnet tidigare.
Vapnet hade lånats av knarkhandlaren Sigge Cedergren. Enligt Svensson har Tingström sagt att det är samma vapen som Pettersson skulle ha använt vid mordet på Palme. Men hur kunde Tingström veta det när han satt inlåst och inte kunde kommunicera med Pettersson?
Han beklagade sig för mig att restriktionerna aldrig släpptes, att han inte fick möjligheter att fritt tala. Sen försökte han övertala mig att vara budbärare och ville att jag skulle söka upp Christer Pettersson. Och jag sa ifrån.
Du har aldrig träffat Christer Pettersson?
Nej. Och jag ville att han skulle respektera det, att jag inte kan äventyra min advokatkarriär med sådana uppdrag. Och det respekterar han verkligen. Sen sa han spontant att han hade lyckats. Sen sa han spontant med att han hade lyckats med det ändå.
Pelle Svensson skiljer på det Tingström har berättat och sina egna slutsatser, och han bättrar inte på fakta under tiden. Uttryck och ordval som Tingström ska yppat upprepar Svensson på exakt samma sätt genom förhören. Det han inte vet försöker han inte svara på. Ändå är bombmannen Lars Tingströms testamente bara 10 rubriker. Huvuddelen av dokumentationen är Pelle Svenssons egna anteckningar från telefonsamtal med Tingström. Alla missuppfattningar skyller Svensson på media. Men en sak är säker. Pelle Svensson tror på Tingströms berättelse.
Att han redan innan Palme skjuten, långt innan, har fällt de här yttrandena att han ska ta en hem som ska gå till svensk kriminalhistoria. Det innebär att han har lagt fast färdriktningen innan mordet har skett. Det är inte efterhand som han har trätt in på arenan. Det vill jag understryka.
Ja, tack, då avslutar vi förhöret.
Den 28 april 1998.
Statsminister Olof Palme mördades av den kurdiska terrororganisationen PKK. Det hävdar åtminstone en tillfångatagen tidigare militärbefälhavare inom PKK när han förhördes av turkisk militär. Men de svenska Palmespanarna verkar idag skeptiska.
Den 20 januari 1987 gjorde polisen en omfattande razzia mot PKK i Stockholm. Det var kulmen på jakten efter PKK-anhängare som året efter Palmemordet var polisens huvudmisstänkta för mordet på Olof Palme. När spaningsledaren Hans Holmér avgick och efter den beryktade Ebbe Carlsson-affären avskrevs PKK-spåret helt. Fram tills nu. En högt uppsatt PKK-ledare som greps nyligen i Turkiet har uppgett i förhör att det var PKK som mördade Olof Palme. Semdin Sakik, som ledaren heter, säger att PKKs högste ledare Abdullah Öcalan beordrade mordet på Palme som en hämnd för att avhoppade PKK-anhängare fick asyl i Sverige. Palmes mördare fick orden av Öcalan att, som det heter, skicka Palme till bröllopet. Bröllopet var en omskrivning av mord, en omskrivning som figurerade i Palmeutredningen redan på Hans Holmérs tid. Idag informerades den svenska ambassaden i Turkiet om uppgifterna från förhöret med PKK-ledaren Sakik. Uppgifter som nu överlämnas till den svenska polisen.
Ja, det innehåller egentligen inte några väsentliga nyheter eller väsentliga detaljer. Så att det är uppgifter som sedan tidigare är kända och invägda i utredningsmaterialet. Men vi kommer naturligtvis att följa upp det här närmare och vi får se vad vi kan få ytterligare för informationen från Turkiet.
Semdin Sakik, eller Fingerlöse Seki som är hans smeknamn, var PKKs fältmarskalk i Turkiet. Han tillfångatogs den 13 april i år av den turkiska militären i norra Irak. Sakik hade flytt undan den turkiska arméns offensiv i den turkiska delen av Kurdistan och sökt skydd hos den kurdiska gerillan KDP. Det var Semdin Sakik som ledde PKKs gerillaattacker. Han var en av Turkiets mest efterspanade män. 1993 ledde han en attack utanför Bingöl i sydöstra Turkiet. Då dödades 33 obeväpnade soldater. Ett av den turkiska militärens svåraste nederlag mot PKK. Men attacken utfördes samtidigt som PKKs ledare Abdullah Öcalan utlyst vapenvila från sitt högkvarter i Syrien. Och sedan dess har Öcalan och Sakik varit ovänner. I slutet på mars i år blev splittringen slutligen officiell då Sakik beslutade att bryta med PKK och bilda en egen gerillagrupp. Nu sitter Semdin Sakik fängslad i Diyarbakir. Han riskerar dödsstraff. Och nu talar han ut. Och inte bara om mordet på Olof Palme som han ju skyller på sin fiende Öcalan. Dessutom har han anklagat 2 prominenta turkiska journalister för att vara PKK-anslutna och han har sagt att flera av Turkiets människorättsorganisationer styrs av PKK. En representant för en av organisationerna som Rapport talat med idag kallar Sakiks påståenden för strunt. Dessutom påpekar observatörer i Turkiet idag att allt Sakik nu säger är sånt som den turkiska militären och regeringen vill höra. Så frågan är vem som egentligen påstår vad och varför.